Fågel av Ulf Cavallius, inläst av Mitcho Batalov för Saga. Prolog, september. Doktor Erik Jernberg hälsade vänligt på mannen som steg in i mottagningsrummet. Det var nu i det närmaste på dagen 2 år som de träffats regelbundet. Och stämningen mellan dem höll så smått på att bli kamratlig. I den mån ett förhållande mellan en psykoanalytiker och hans klient kunde, eller fick, bli kamratligt. Här gällde det för Dr. Jernberg själv att ständigt vara på sin vakt och moderera utbytet själarna emellan. Han brukade gå tillväga så att han lät bjuda en aning på sig själv under den inledande konversationen. Dock utan att gå djupare in på sitt eget själsliv. För att sedan med en imaginär fingerknäppning bryta utbytet och etablera den strikta envägskommunikationen som den terapeutiska behandlingen fordrade. Den imaginära fingerknäppningen, som han kallade den, göd tomlöst genom luften i samma ögonblick som klienten lutade sig tillbaka i besöksfåtöljen och slöt ögonen. Idag verkade hans klient inte göra sig någon brådska med att sätta sig ner. Istället vandrade mannen sakta i en halvcirkel över parkettgolvet, stannade upp ett ögonblick vid en nyupphängd abstrakt färglitografi och fortsatte sedan, som på måfå, fram till bokhyllan. Dr. Jernberg hade sin mottagning inrymd i den egna bostaden, och för trevnads skull, både sin egen och klienternas, hade han jämte ett antal fackböcker, satt upp en del av sin rent privata nöjslitteratur på ett par av hyllplanen. Det var en salig blandning av ryggar. Där fanns Stendhal, Sartre, ett par Shakespeare-dramer, en handfull deckare, men främst skrymmande praktverk av typen En matresa genom Italien, Orientens mattor och A Japanese Touch for Your Home. Någon gång, när han var på gott humör, hände det att han gav någon av sina klienter en bok att låna med sig hem. Ibland fick de till och med behålla den. Kanske var det detta som mannen hoppades på när han nu stod med ryggen mot honom och fingrade på ett av läderbanden. Det var Nietzsches Also sprach Zarathustra. Dr. Jernberg hade en lång tid betraktat just denne klient som en av arbetsveckans absoluta höjdpunkter, både ur professionell och personlig synvinkel. Denna uppskattning bottnade framförallt i det faktum att mannen genom sin komplexitet skilde sig så markant från nästan hela det övriga klientel som besökte mottagningen. Så när som på en sexualneurotisk kvinna, som gått hos honom i ett par månaders tid nu, var så gott som alla andra tämligen slätstrukna figurer. Den typiska klienten var en ung man i 25-30-årsåldern. Manschettjobbare på väg uppåt i karriären. Med avbetalningarna på turbobilen och lägenheten som största verkliga problem. Det vill säga, de hade en typ av handfasta men tråkiga problem som de valde att blunda inför. För att istället skåda in i sin egen navel och se vad barndomen, föräldrarna och uppväxten skulle kunna bjuda för alternativ som syndabockar. För det själsliga illamåendet. Normalt brukade problemen gå över. Och klienten försvinner när första barnet kommer till världen. Och det plötsligen fanns andra saker att tänka på än sig själv. Jernberg hade sett det många gånger. Den här typen av lyxklienter hade ökat markant någon gång i början av 80-talet. Haft sin topp vid börsraset i början på 90-talet. Sedan planat ut och slutligen börjat gå tillbaka igen. Att gå i psykoanalys hade rent av varit något av en fluga under de här åren. En kostsam hobby som gav status och i bästa fall också lite lindring. Nu började flugan tappa vingarna. Och de som för ett par år sedan skulle ha uppsökt Dr. Jernberg valde kanske istället att gå en matlagningskurs eller att måla tavlor. Inte för att klientbortfallet spelade Jernberg någon större roll. Ekonomiskt sett hade han sitt på det torra. Och en minskad tillströmning på mottagningen innebar bara att han numera hade mer tid att ägna sig åt sina egna intressen och fritidssysselsättningar. Han hade med andra ord fått ett utmärkt tillfälle att omsätta de gångna årens stora inkomster i livskvalitet och självförverkligande. Och det var ju därför man jobbade överhuvudtaget, ansåg han. Nej, mannen vid bokhyllan var definitivt inte en dussin.